Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jag har ju den här veckan följt en persons framfart och tänkt att det skulle ha kunnat vara ett jobb för dig, André.
Mm-hmm.
Mannen som åkte upp i rymden för Sveriges räkning.
Oh, han vant.
Det här tänker jag att du har följt något enormt.
Jag är inte så intresserad av internationella rymdstationen. Det är liksom för nära jorden. Det finns inte en möjlighet att hitta spår efter liv i universum på internationella rymdstationen, förutom det liv vi själva har skickat upp dit.
Det kom en omedelbar åsikt. Älskar det. Så bara yttre rymden är av intresse för dig?
Ja, vi måste till platser där det kan finnas liv eller spår av liv. Alltså till exempel Jupiters måne Europa som gömmer ett hav som är större än alla hav på jorden. Eller Mars, de här gamla flodbäddarna på Mars. Det är liksom det enda som intresserar mig i vårt eget solsystem.
Jag blev glad bara av hur glad du blev. Men du älskar ju rymden det sen gammalt. Vad hette din gamla rymdsatsning?
Jag tänkte på när jag drev bloggen Rymdslottet.
Ja.
När jag sa upp mig från Aftonbladet så hade jag ett förlag som vi ville ge ut. Det var flera förlag som ville ge ut Rymdslottet som bok. Att jag skulle skriva, göra boken Rymdslottet.
Jag vill fortfarande ha den.
Ja, men förlaget kom på att vi måste nog söka hovets välsignelse. Som hörde av sig till hovets jurister. Och frågade, får den här författaren använda era ansikten, för hela den här bloggen byggde ju på att jag berättade om rymden men genom stillbilder på till exempel prinsessa Victoria och Daniel där, när de, att de satt och pratade om rymden med pratbubblor, stillbilder från då YouTube-videos egentligen med dem. Eftersom det var fotografiska bilder på hovet så ville de då söka hovets godkännande och hovet sa nej. Vilket jag tyckte var så... Alltså det finns ju de som hittar på saker hela tiden om hovet och lever på det. Och de hittar ju på saker som skulle kunna vara sanna.
Mm.
Så det är ju ett problem. Det förstår jag att det är svinjobbet för hovet. Men jag hittade ju på saker. Det var ju ingen som trodde att det var på riktigt.
att prinsessa
Victoria satt och föreläste för Daniel om tidsresor och sånt. Så att jag tyckte det var...
Det kanske,
snålt av hovet
det kanske finns en känslig dimension här vi inte bara vet ännu. Den här veckan är ju hovet lite i ropet. Dels är det ju att de bryter med Marabou för att det är ju ryskägt Mondelez. Ett år senare, eller två till och med.
Det ska ju gå sakta i hovet. Alltså det är det som är den gamla världen som vi vill bevara när vi har ett kungahus.
Ja.
De ska inte ta pigga beslut.
Och sen kom det fram att kungen var delaktig i att sparka Sara Danius i P3-dokumentär som kom den här veckan om det förfarandet.
Oj, det här har jag missat.
Han är piggare än man tror. Men så hovet blockerade då Rymdslottet-boken. Jag tycker att du ska ge ett nytt försök.
Ja, jag tänker faktiskt på det ibland.
Det kanske är så att kungen har rymdångest. Att någon frågade honom i en svag stund och han sa nej, ingenting med rymden. Folk har ju rymdångest.
Den kan jag förstå, det hör jag också.
För det här med astronauten Marcus Wandt, det väcker många tankar. Dels så var det väldigt CNN-bevakat i Sverige. Nyhetsmorgon hade en liten ticker. Tiden räknade ner till när han skulle skjutas upp. Och det fick ju göras om flera gånger då, PGA, nya uppskjutningar. Men jag undrar då, är det en dröm du närt, astronautyrket?
Nej, jag kan få svår ångest när jag tänker på... Att packas in i ett litet utrymme och skjutas ut i rymden. Det är ingenting jag har fantiserat om.
Men så om du skulle bli erbjuden. Någon galen techjätte älskar din bok. Vill skjuta upp dig i rymden. Helt gratis.
Nej tack.
Nej tack.
Däremot om någon galen techjätte lyckas bygga en farkost som kan åka till ett annat solsystem. På under 70 000 år eller något.
Så för dig är närrymden som att pendla till Huddinge? Det är lite för nära.
Jag tycker inte att vårt eget solsystem är så exotiskt.
Jätteroligt. Så då har ju då Marcus Wandt varit med i så många intervjuer den här veckan. Och vi har fått upp ögonen för allt som krävs för att ens bli astronaut. Han har ju då en rad olika utbildningar och yrken. Kan du några?
Nej.
Stridspilot, elektroingenjör, det ena och det andra, toppform. Om du hade varit motiverad nog, om det var en yttre rymdresa på spel... Har du kunnat genomgå allt det man måste göra för att komma ut?
Ja, alltså sannolikheten att jag skulle passera de här testerna är ju noll naturligtvis. Men det är det väl för de flesta ändå.
Jag tror inte det. Han ser ut som en helt vanlig kontorskille som bara springer lite mer, lyfter lite mer.
Ja, men han är också oerhört bra på huvudräkning.
Det ska sägas att han är. Men när jag lyssnade då på en intervju med honom i P4 Extra blev jag tagen av vad han framhöll var det absolut viktigaste. Jag tänkte vi ska låna ett grepp som man kanske hörde från när vi var med i landskampen i fredags. Jag tycker vi gjorde det ganska bra.
Ja, vi vann ju. Får vi säga det?
Ja, det får vi. Det får vi gärna säga.
Jag har spoilat det, men det har ju redan sänts va?
Ja, men det lever på. Det är enormt populärt.
Det gjorde vi bra.
Ja. Så landskampen har ju ett grepp som är så, hur slutar klippet? Och då ska du testas i det.
Ja, du ska vara Annika Lantz.
Ja, så nu när Marcus Wandt då berättar om vad som krävs, ska du fylla i. Hur slutar det här?
Han ska till rymden och till den internationella rymdstationen ISS. Och det viktigaste för en astronaut, ja det är ju...
Ja, det är väl att vara... Att inte ha några överflödiga kilon. Eftersom det kostar enorma summor för varje kilo du ska skicka till rymden.
Okej, att vara tajt.
Ja, man måste vara riktigt tajt.
Och får vi höra svaret, producent Erik.
Viktigaste för en astronaut, ja det är att vara trevlig, berättar han.
Åh, är du bättre lämpad nu?
Trevlighetens tyranni har nått rymden.
Vi lever ju i tider av diverse framgångspoddmänniskor, det är motivationsgurus och liknande. Och i den här miljön vi befinner oss i, den här världen, så kan man ibland känna att det förväntas av en att man ska ha en självklar vision och driv framåt. Man ska vara ett vandrande företag som människa.
Ja, man ska i alla fall inte vara nöjd med den man är.
Absolut inte. Och då nåddes jag av ett begrepp häromdagen, inte häromdagen för ett tag sedan, men som jag häromdagen aktivt började tänka på. Och det är toxic positivity.
Ja, det låter som något som jag skulle kunna arbeta upp lite ilska över.
Ja, okej, bra. För du har absolut inte den egenskapen själv, ska jag säga.
Toxisk positivitet?
Nej.
Nej.
Förlåt, nej. Giftig positiv anda.
Typ
på ren svenska.
Petter Stordalen presenterar sin nya arena.
Yes. Du, arenan tog vi aldrig upp ju.
Nej.
Hur känner du?
Det är ju en otrolig norsk påverkansoperation att döpa om vår nationalarena till Stråberg Arena.
Verkligen. Och hur kan det då vara giftigt, tänker ni, med positiv anda? Vad är det för sura gubbar? Ja, lyssna nu. Toxic positivity, the pressure to only display positive emotions, suppress any negative emotions or experiences, can lead to trauma, isolation, unhealthy coping mechanisms. Låter det bekant?
Nej, jag har nog aldrig testat. Men jag kan ju tänka mig att Petter Stordalen emellanåt är på en ganska mörk plats.
Eller att han försätter andra i det. Det är snarare det att man utstrålar det där själv och andra inte kan känna igen sig i det. Det är sådana förväntningar och krav på hur vi ska vara och vad vi ska orka med, helt ärligt, så kan bli ohållbart. Och jag tänkte på det här i takt med att många har ju nyårslöften och många är så, jag ska leva mer positivt i år. Jag ska fokusera på det positiva. De har tacksamhetsdagböcker. Jag har också gjort det, tro mig. Är det någonting du är det minsta intresserad av?
Nej.
Nej? Har du aldrig ägnat dig åt tacksamhetsövningar?
Nej. Nej.
Vänta, du har inte gått i terapi?
Nej.
Du, det har vi en lång prat om ett par avsnitt.
Jag har inte så mycket emot att känna mig lite molnig.
Och din omgivning?
Ja, för deras skull skulle man kanske emellanåt behöva gå.
Du är mycket ljusare än vad du gör sken av. Du är en bubblig liten typ, tycker jag.
Det här är ju förtal.
Nej, du är en bubblig härlig
förtal.
Typ.
Förtal.
Så jag vet om att det är många som går runt och känner den pressen. Det här ska bli mitt positiva år. Jag ska manifestera positiv förändring i mitt liv. Att det ska kunna då ge riktiga effekter. Och med det här i bakhuvudet så ska vi nu ta oss igenom några liksom förvecklingar och nyheter på sistone.
Med
och försöka
positiv
hitta
klang.
En positiv klang. Åk med. Du kanske känner till Idrottsgalan?
Ja.
De insisterar ju på att ha det varje år.
Ja, men det är väl jättemånga som tittar på Idrottsgalan.
Det är det.
Jag har dock inte förstått riktigt varför.
Uh-huh.
För alltså, jag har ingenting emot idrott.
Vänta.
Nästan tvärtom.
Du säger det här så försiktigt som att det är en minoritet du ska prata om. Du ska framföra någon slags kritik mot en välvald folkgrupp.
Får man kränka folkgruppen människor som tittar på Idrottsgalan?
Vintersport!
Ja, men det är en gåta för mig. Alltså jag förstår varför man tittar på idrott. Det gör jag ju själv emellanåt.
Ja.
För där är det ju då människor som ägnar sig åt det de är bra på. I många fall bäst på till och med. Men idrottare är ju inte bra på gala.
Ja.
Men det är väl lite av tacktalens Paralympics.
Åh, herregud. Du var jätteförsiktig med att kritisera idrott. Och sen så, you went there.
Gjorde jag det?
Mm.
Jag ber om ursäkt, vi går vidare.
Nej, jag uppskattar det. Men är det något särskilt tacktal du tänker på?
Nej, eftersom jag inte tittar på Idrottsgalan. Jag har inte sett den på 10 år eller något.
Mm-hmm.
Men jag har förstått att det fortfarande är... Men det är väl över 2 miljoner människor som tittar på den här galan. Människor som är lite för starka för att klä i kostym.
Men jag fångades upp av en aspekt. Och det är detta. Rolf Inge, 68. Död förklarades på idrottsskolan.
Låt oss få ta det här igen.
Det jag försöker säga här är att Rolf Inge, 68, död förklarades på Idrottsgalan i SVT. Det här har hänt.
att... Alltså nu, häromdagen?
I morse ringde telefonen. Rolf Inge Andersson fick av sin dotter veta att han dödförklarats under idrottsgalan i SVT.
I en sån här in memoriam-sekvens,
ja,
eller?
Ja, det som har hänt är att det är en annan man som har gått bort. Nämligen fotbollsspelaren Rolf Kocken Andersson. Problemet var att bilden som kablades ut var på Rolf Inge Andersson. Och han lever i allra högsta grad. Punkt.
Det här... Gud, nu ångrar jag att jag inte såg idrottsgalan. Det här är ju nästan bland det roligaste som har hänt.
Han kollar inte heller, utan det var hans dotter som ringde. Pappa, du är död på SVT. Förlåt. Och det var väldigt chockartat, säger dottern. Jag tänkte bara, herregud, vad är detta? Jag blev jätteorolig. Det var ett konstigt
förlåt
samtal.
Förlåt att jag skrattade dottern.
Och det här är inte första gången. Visste du det?
De har gjort det här förut.
Idrottsgalan just. Bara för 2 år sedan visade bild på fel person. För 2 år sedan så var det den avlidne travkusken Bo William Takter som skulle hedras. Då visades istället en bild på fyrans tidigare travexpert Thomas Nilsson. Och då började jag känna...
Otroligt.
Att
Takter är ju inte okänd.
Aha.
Jag vet ju vem det är.
Ja, men då är det något.
Och har noll intresse av trav.
Men då känner jag att... dels ett, är det inte värre för den riktiga kockens familj och anhöriga som alltså inte fick sin bild visad på in memoriam?
Ja, det är ju ett misstag som träffar många.
Ja, och det här hände ju med Lasse Berghagen i fjol också. Det här har inte nått dig.
Jag ser helt blank ut,
alltså antar jag. Jag får berätta så mycket underbart
ja,
nu.
Ja, berätta.
9 september 2023, Mix Megapol dödförklarade Lasse Berghagen av misstag. Det får inte hända.
Jag jobbade ju faktiskt själv på en tidning en gång, ett magasin, som dödförklarade en människa som sen ringde oss då veckan efter. När det här numret var i butik och undrade varför vi hade dödförklarat honom.
Åh herregud.
Och då skrattade jag inte alls.
Åh herregud. Men du är ju med i det här programmet nu, Alla mot alla, som faktiskt tar vara på det här som lätt kan hända. Det finns olika uppfattningar, alternative facts, om någon lever eller inte.
Ja, de har det här segmentet som kallas Lever den jäveln.
Har du skött dig bra?
Nej.
Okej.
Okay. Inte i det segmentet i alla fall. Alltså, för det är, alltså jag har... Alltså det är helt blankt på varenda ansikte. Jag vet aldrig om någon lever.
Åh herregud, för en av mina bästa vänner Johan Westin har gjort, han tagit vidare här i enormt ambitiös hemmaformat.
Uh-huh.
Och den absolut svåraste alltid har varit Peter Harrison.
Sådär!
Kan du svara, lever den jäveln?
Jag vet inte.
Nej, inte det fruktansvärt.
Men jag har i alla fall inte som...
Va?
Ja, min burkamrat i Alla mot alla, Lina Tomsgård.
Ja.
Hon trampade ju snett i Lever den jäveln förra säsongen.
Uh-huh.
När hon då fick frågan, lever Caroline Giertz? Caroline Giertz var väl kanske mest känd som programledare. Va? Hon var programledare för Det okända i TV4 bland annat.
Men alla som befinner sig i slottet är inte av det levande slaget.
Och Lina Tomsgård skulle då i programmet Alla mot alla ta ställning till om Caroline Giertz lever. Och sa, ja men hon är död. Och hon rörde sig själv till tårar när hon pratade om Caroline Giertz död. Hur hon hade dött i cancer och så vidare. Hon minns exakt hur mörkt och hemskt det här var. Men hon svarade ju fel. Caroline Giertz levde.
Mardröm.
Men hon är ju också väldigt bra på att ta en mardröm.
Ja, men vi är ju då i en tid där Rolf Inge de facto lever. Och fick det här utkrånglat nu i och med all uppståndelse. Och då ska vi hitta en positiv vinkel på det här.
Ja, men jag tycker nog att det är ganska enkelt. Mm. Det är väl att han fick väl sin tid i ljuset på något sätt. Och han fick påminna världen, eller åtminstone Sverige, om att han faktiskt lever.
Mm.
Nu vet ju många fler än innan idrottsgalan att han lever.
Och har levt, om jag ska vara helt ärlig. Snyggt! Bra, det är en liten applåd där. Det var då den första ganska enkla på att hitta positivismen i nyhetsflödet. Jag har skrivit ner exakt att få påminna folk om ens existens. För Rolf Inge berättar, det är flera som har hört av sig efter gårdagens jättemiss. De tycker det är lika tossigt som jag såklart. Trevligt tycker jag. Positivt rent av.
Han väljer glädjen.
Okej, nästa positivitetsvinkel. Vi måste kämpa lite. Mikael Bydén, överbefälhavaren, har ju då upplyst oss om att det kan bli krig.
Ja, jag känner att det här kommer, redan här känner jag att det kommer bli svårare.
Ja.
Med den toxiska positiviteten.
Ja, positiviteten. Jag kämpar. Det kan bli krig. Så rusta er, förbered er. Andre, har du förberett dig?
Nej. Men jag fortsätter leka med tanken på att bli prepper.
Ja. Så, positiv vinkel på det här. Ett läge av krigsberedskap. Vad kan det vara, Andrev?
Ja, men det är väl då att man får... Ja, men att det är normaliserat att bli prepper.
Ja, men det var ett
det
gott försök.
Det är väl en av de... Ja, men det har väl varit en av trösklarna för mig.
Gott försök.
Att det är lite creepy att vara prepper. Men om det till och med då... Om vi uppmanas från myndighetshåll att bli preppers... Då är ju hela skamtröskeln borta.
Positiva vinkeln är positivt för Mikael Bydén.
Det var i oktober 2023 som Bydén startade bolaget Bydén Ops tillsammans med sin fästmö Linda Staff, som haft flera ledande positioner inom polisen. Företaget ska ägna sig åt konsultverksamhet inom omvärldsanalys, företagsutveckling och ledarskap.
Ja, det här är så mörkt.
De hovar in!
Ja, men det här är väl helt i linje med nya lobby i Sverige. Alltså politiker som kliver raka vägen fram och tillbaka mellan politiken och friskolorna till exempel. Mm. Eller marknadsskolan.
Mm.
Och allt det kan jag inte hitta något positivt i. Det är för mörkt.
Och sen också som den här gamla Michael Moore-dokumentären att bygga upp rädsla som man sen kan profitera på. Att vara den urkällan, auktoriteten som kan stå i nyheter och säga att det kommer bli krig och sen starta ett vinstdrivande aktiebolag som ska ut och föreläsa och göra strategier i näringslivet. När skapade han företaget, undrar du? Dagen efter Hamas attack på Israel.
Ja, man kan väl tänka sig att han inte kom på det dagen efter, men det är ändå olycklig tajming.
Men du har rätt,
generande timing.
Du har rätt i det att det här med svängdörrarna som man säger mellan politiken och näringslivet. Ann Linde, gamla utrikesministern, hon fick ju direkt en fråga om att gå till Apple.
Ja, det värsta är väl inte när de går till Apple utan när de går till företag som dränerar samhällsapparaten. Alltså som marknadsskolan till exempel. Då är de ju i... Ja, de är ju i praktiken samhällets fiender.
Ja. Så kan man vara om man inte är toxisk positiv. För då säger man så här. Vi väljer glädjen! Nästa vi ska försöka hitta glädjen i och vara positiva. Akiras hackerattack mot Tieto Every.
Oj, det här har jag missat.
Nej! Den ryska hackergruppen Akira är det som har då nästlat sig in i 120 företag och myndighetsservrar och liknande. Håller de gisslan, utpressning och pengar?
Det är då regelrätt gangsterverksamhet. Det är inte militärt.
Det är inte militärt och det är inte anonymous, drivet av någon slags politisk anda. De vill ha pengar. Och då tänker du, vad kan hon ha för positiv vinkel på det här?
Ja, vad kan du ha för positiv vinkel på
det
här? Kan
du?
Det vara så att du äger aktier i ett cybersäkerhetsföretag?
Det gör Linda Stav och Mikael Bydén. Nej, det positiva här, det är vad det här då gav upphov till. Ett steg närmare en återgång till det Amish-samhälle som jag vill leva i.
Ja, du hatar den tid vi lever i.
Är det så?
Du brukar säga att du också gör det när jag säger att jag gör det. Är det bara för att vara trevlig?
Jo, för att det här gick så långt då att Filmstaden, a.k.a. de som driver de flesta biografer i Sverige, som jag brinner för, deras digitala system slogs ut helt. Man kunde inte boka biljetter, köpa biljetter, ens i kassan, i butikerna, på flera dagar.
Du är fortfarande på väg neråt i dina försök att vända det här uppåt.
Mm. Men i den här då positiva andan, girlboss-positivismen. Nej, det här är faktiskt mer Amish-positivism. Jo, att det man löste till slut var att folk fick ta med sig antingen då att de fick swisha eller använda kontanter. Vilket är digitalt, jag vet, men häng med. Och så fick de skriva på lappar var folk skulle sitta med penna och papper.
Är vi tillbaka på riddartiden?
Det är fint. Det är jättefint. Ja, det är fint. Blir du inte glad?
Jo.
Så positiva jag, åk med, blev jätteglad för det. Och jag känner att ska vi inte börja vara amish innan vi tvingas vara amish? Ska vi inte lära oss det av den här attacken? Att vissa grejer kanske vi ska ha kvar, icke-digitala.
Pennor och papper till exempel.
Till exempel, och kanske pengar. Tack. Okej, nästa. Nytt förslag. Gör det brottsligt att förolämpa poliser.
Oj, oj, oj. Det blir svårare och svårare här.
Jag har byggt upp ett bra case här, tror jag.
Men vi har väl redan lagar kring vad man får kalla varandra. Ska poliser ha några särskilda lagar?
Ska de inte det?
Nej, varför ska de det?
De är lagens förlängning, tänker jag.
Staten. Jo, men de möter väl ganska ofta människor som befinner sig i ett väldigt upprört tillstånd. Så det känns nästan som att det skulle vara högre till tak.
Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, men det här är ju då en del av de här nya, ska man säga, nya synen på rättssamhället i Sverige. Så har hon otroligt objektivt. Och vissa kan tycka att det här kommer leda till godtyckliga brott och straff. Att man också kanske inte alltid kan bevisa eller dokumentera att någon har sagt någonting vidrigt till en polis. Men det blir lättare att gripa folk om man vill det. Men så då kollar jag igenom det här för att hitta någonting positivt. Och då var det en formulering som jag tyckte var intressant och som borde gälla oss alla. Nämligen så att en förolämpning som kan leda till straff, det är något angrepp som, citat, syftar att sänka självkänslan hos en polis.
Ja, det här låter som en lag skriven av en toxisk positivist som inte tycker att man får göra poliser ledsna.
Man får inte det. Det går inte. Men då tyckte jag att det var intressant. Skada självkänslan. Får inte du din självkänsla skadad ibland i offentligheten?
Det händer.
Det händer titt som tätt, kan jag avslöja för egen del. Och då kände jag att så länge det här kan gälla oss alla så är det ju en otroligt bra positiv utveckling i samhället.
Ja, fast du vet väl att du beskriver den absoluta mardrömssamhället.
Man är inte fri någonstans från att någon kan sänka ens självkänsla som det är nu. Stopp min kropp blir stopp min självkänsla.
Ja, nej, här lyckas du inte övertyga mig.
Nej, men ett gott försök att vara positiv, eller hur?
Nej, jag kan inte ens göra det.
Och när jag tänkte på det här, att man går inte fri någonstans från att någon kommer och sänker ens självkänsla. Då såg jag det här att Christopher Nolan blev utsatt för självkänsleskadegörelse under ett spinningpass. Här ska en regissör bara få av lite kalorier och cykla. Och så är det spinninginstruktören streamad på distans, via video alltså. Som bara mitt i hans träningspass säger så här.
What the f*** was going on in that movie? Do you understand? Seriously, you need to be a neuroscientist to understand. And that's 2.5 hours of my life that I want back.
Hon har alltså sett Christopher Nolans Tenet.
Just det.
Ja.
Jag förstod inte så mycket av Tenet. Ja. Men det gjorde ingenting.
Förstår
jag
du då?
Jag tyckte om den ändå.
Ja, att hon
jag tycker inte att man måste förstå filmer. Visste hon att Christopher Nolan tittade?
Absolut inte.
Är det här sant då?
Det här är 100% sant. Han tog upp det här när han fick ett pris för ett par veckor sedan. Varning, nu blir det svårt att vara positiv.
Först nu blir det svårt.
Mm. Jag tycker det har varit superlätt hittills. Nya positiva jag. Åk med. Jo, det är Richard Jomshofs islamofobi som slagit över i islamskräck.
Först nu.
Ren skräck. För Jomshof anser att halvmånar, minareter och andra symboler för islam bör förbjudas i offentliga rummet på samma sätt som hakkors.
Ja, det ska bli spännande att se dig hitta det positiva i det här.
Ja, och du får gärna tänka på det medan jag berättar lite bakgrund till det här.
Mm.
Det här då inleddes ju med att Jimmy Åkesson, SDs partiledare, OBS, att han tog upp tidigare förra året att minareter, kupoler, halvmånar, andra monument för islam bör tas bort. Och det skapade ju splittring i tida partiregeringen.
Ja, inte tillräckligt, för den sitter ju kvar.
Ulf Kristersson slog fast att i Sverige river vi inte gudstjänstlokaler. Liberalernas Johan Persson skrev på X att snack om att konfiskera och riva moskéer är rent av osvenskt, för att använda deras terminologi. Och Richard Jomshof då, han slår fast att islam är en väldigt främmande och rent av skadlig, farlig ideologi. Så sades det i Aftonbladet den här veckan. Och nu kommer turen till Andre Walden att säga, vad är det positiva med det här?
Men det positiva är väl i så fall att Jomshof helt och hållet är ute ur garderoben som fascist.
Han har hållit sig lite på tröskeln, menar du?
Ja, alltså han är väl den sverigedemokrat som kliver över tröskeln oftast, va?
Han är den som kanske pushar partiet över tröskeln.
Det är hans uppgift att vara den som prövar gränsen eller tänjer gränsen hela tiden.
Ja, men det är intressant, för att vi lever ju i tider av historienarrativ som förändras och sådär. Och ni pratade ju om sossarna förra veckan. De försöker slå fast att de har alltid varit emot invandring. Och då är det denna vecka så att man snappar upp åsikter om SDs förflutna från oväntade håll. Så här lät det när Eva Hamilton var med i just Nyhetsmorgon faktiskt.
Så otroligt lätt att gå till källorna och konstatera alla gånger som framförallt Morgan Johansson har varit utskickad för att tala om att folk har nazistsympatier för att de har talat om en begränsad invandring.
Jag tror att de har sagt att de har nazistsympatier för att de gick med i ett nazistiskt parti. Snarare.
Jag har grundat av en nazist.
Jag tror att det snarare var det. Men det var intressant tycker jag att det går åt båda håll. Att man försöker ändra historien och vad som har varit vad. Andrev kom med då ärlighet om ideologi som positiv vinkel.
Det var ett krystat försök.
Mycket snyggt.
Det positiva är att vi kanske då får liksom en hållbar prognosmaskin för var socialdemokratin befinner sig om ett år.
Och det jag kan tillföra, när jag försöker hitta något positivt i den här andan av att leka toxisk positivist och hör om Jomshofs vilja att förbjuda halvmånar. Att kul tanke att Jomshof bara skulle vara en missförstådd astrogäri.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det pågår ett handbolls-EM. Har du märkt det?
Nej, gör det inte det.
Precis.
Förlåt?
Det är roligt att du säger det. För det pågår väl nästan alltid ett handbolls-EM, va? Eller ett handbolls-VM. När EM började för 2 veckor sedan så postade Fredrik Wikingsson en skärmdump på Instagram av en rubrik som löd... Vänta, jag har den här i min telefon. det har blivit dags för ett nytt mästerskap i handboll.
Mm.
Och Fredrik Wikesson hade då skrivit till kommentaren under den här rubriken: inget kunde överraska mig mindre.
Exakt så är det.
Ja, det här har gått skattat att du får 2 veckor nu, för det är verkligen sant. Alltså, bortser man från att Springsteen är på väg till Sverige och Stockholms modevecka, så är väl handbolls-EM det som oftast pågår. Möjligen slaget av hockey-VM. Det är väl hockey-VM minst 4 gånger om året, va?
Det är många som gillar det. Jag vågar inte göra mig ovän med alla, men det är konstant.
Ja. Och El Clasico, är du bekant med det?
Nu har vi verkligen nått sportkvoten.
Ja, ja, hur som helst. Det pågår ett handbolls-EM, till ingens förvåning. Och det går bra för Sverige. De spelar semifinal idag, vilket då är imorgon. Men när det här sänds så är det idag. Och de möter Frankrike. Jag har ingen aning om hur bra Frankrike är. Så det är möjligt att Sverige är på väg mot final. Men de är ju nu i semi. Men det gick inte så bra häromdagen. Det där, det såg du kanske, att vi blev krossade av Norge.
Just det. Grannarna, när de piskar oss, då vet till och med jag om det här. Absolut.
Då vet till och med du om det. Jag såg inte den här matchen, men jag såg rubrikerna. En rubrik då som jag såg var i Sportbladet. Där rubriken var: Sverige utklassat och Albin Lagergren skadad. Jag antar att den här Albin är väldigt viktig då. Om det nu också ryms i rubriken.
Alltså att höra
det
en
räcker
man,
inte med att Sverige är utklassat, Albin är också skadad.
Att höra en man tolka nyheter är också mysigt.
Ja, men om vi ska prata sport så blir det nog mest tolkning. Jag tittar inte så mycket på sport längre. Det var inte rubriken här som intresserade mig, utan det var den korta och snärtiga ingressen. Den löd så här: tung svensk kväll mot Norge. Utklassade och Albin Lagergren ut med skada. Citat: en pissinsats, säger Andreas Stycket Nilsson. Jag antar att alla vet att Andreas Nilsson kallas Stycket, utom jag.
Och jag.
Och du. Men jag reagerade ju direkt. För det är ett himla bra smeknamn. Stycket. Det är liksom...
ett stycke kött, tänker du på?
Ja. Det tänkte de som gav honom smeknamnet på också tydligen. Vi kommer dit. Men jag vill bara säga att det är ett bra smeknamn, för att det är liksom bedårande och kraftfullt på samma gång. Jag kollade genast på Wikipedia varför han kallas Stycket. Och då står det så här på Wikipedia: vid Nilssons första landslagssamling fick han smeknamnet Stycket av landslagskollegan Oskar Kalén. För att Carlén tyckte att Nilssons storvuxna kropp var, citat, som ett rejält stycke kött.
Är det också någon liksom positiv, återigen, objektifiering? Ganska rar sexualisering nästan också.
Har vi ett nytt begrepp lanserat av dig här nu? Positiv objektifiering.
Ah, ah, ja.
För det är ju möjligen lite sexigt, ditt lilla stycke. Är det också lite problematiskt kanske?
Ja, men det var ju också någon slags krönika i veckan som blev kritiserad för att den fulhetsrecenserade män i en reality-såpa, Love is Blind, i Sverige. Att männen såg ut som hinnhåle.
Som satan alltså.
Och det var en krönika i Expressen. Så det kanske är att du står upp för att viss objektifiering är av godo.
Det förvånar mig inte att det var Expressen.
Nej.
Ja, jag började fundera på det. Är stycke problematiskt? Så jag googlade då frasen ditt lilla stycke.
Ja.
Och den första träff jag fick upp var då en tråd på familjeliv.se.
Mm.
Denna källa till underhållning.
Oj, oj, jag har en tråd där.
Du har en tråd där? På familjeliv.se?
Alltså, det här kanske kommer behöva blipa. Men jag glömde en i 10 dagar en gång.
I dig själv?
Ja.
Av den här tråden då på familjeliv.se, där är det då en mamma, antar jag. Hon kallar sig Linsen.
Ja.
Som har ställt en fråga i den här tråden.
Mm.
Rubriken på den här frågan är: ditt lilla stycke. Säger man så till en 4-åring?
Är hon förskolelärare?
Det framgår inte.
Nej.
Men hon broderade ju ut frågan. Jag tror jag läser den i sin helhet.
Ja.
Idag var jag ute i hamnen med min son när vi hamnade bredvid en farmor eller mormor som var ute med sina barnbarn. Det minsta barnet var cirka 4 år och hon lekte med en liten hundvalp när hon plötsligt ropar till. Hunden hade nafsat henne i fingret och hon blev lite rädd. När hon söker tröst hos farmor snedsträck mormor får hon till svar: "Men du retade ju hunden ju, ditt lilla stycke."
Oj.
Jag blev så paff. I min värld finns ingen som helst möjlighet att en 4-åring kan vara ett litet stycke. Jag trodde att ordet var en variant av slampa.
Oj.
Eller dylikt.
Ja.
Snälla, säg att jag har fel. Att det i själva verket är en benämning för något gulligt.
Alltså jag hade ju reagerat om du kallar mig för ditt lilla stycke.
Ja, det hade jag ju aldrig gjort.
Nej, men det hon menar...
Så det finns ju någonting ekivokt.
Ja.
I uttrycket. Linsen har bara fått ett enda svar.
Mm.
Där pseudonymen Väntar och längtar har skrivit: "Jag kopplar också det uttrycket med något dåligt." Mm. Låter väldigt illa. Och ännu värre blir det när det sägs till en 4-åring.
Hon slutshamade en 4-åring.
Hon slutshamade en 4-åring.
Mm.
Så heter han då egentligen Andreas Slampan Nilsson. Det är inte heller ett dåligt smeknamn.
Men jag tycker att sådär sportkillar emellan, att det finns någonting kärvänligt i det här. Inget du ska ta efter andra. Du bottnar inte i att säga stycket till folk.
Nej, det kommer jag inte att göra.
Mm.
Men jag ska säga att det finns så mycket, vet jag, om handboll.
Mm.
Som att det inte finns någon annan sport där de är benägna att i samma utsträckning ge varandra smeknamn.
Mm, okej. Okay.
Det är tydligen i princip lag på att de ska vara smekna. Och jag minns ju själv när Sverige var en stormakt i handboll.
Mm.
Det här minns inte du, tror jag, för du var ungefär 5 år gammal då.
Yes.
Medan jag var ungefär 20 år gammal. Alltså mitten av 90-talet.
Mm.
När Sverige hade Magnus Slangen Wislander.
Oj.
Och Stefan Lövet Lövgren.
Jag vill veta allt om Slangen.
Slangen, ja, det är ett spännande smeknamn, för det skvallrar ju om någonting som jag inte tänker trampa djupare i. Men vi hade ju också en förbundskapten då som hette Bengt Bengan Johansson. Han dog här om året.
Oj, förlåt. Oj, idoskadan.
Ja, men du får skratta åt det, för det är ju ett riktigt slappt smeknamn.
Mm.
Att Bengt blir Bengan. Det är väl nästan... är det...
Ett icke-smeknamn.
Är den lägsta tänkbara verkshöjden för ett smeknamn.
Men intresserar det här dig, för att jag misstänker att du aldrig haft ett smeknamn?
Nej, jag har aldrig haft ett smeknamn. Mm. Det här plågade mig som barn. Jag ville ju ha ett smeknamn.
Mm.
Jag föreslog till och med smeknamn till mina vänner.
Oj.
Ja, men jag minns att jag föreslog Andy. Men det var för att jag gick i högstadiet och lyssnade på Depeche Mode.
De bara, nej, det blir inget.
Nej, de vill inte kalla mig Andy. Men det fanns ju då en av medlemmarna i Depeche Mode hette ju Andy Fletcher.
Mm.
Fast egentligen då Andrew Fletcher.
Hade
så
du
då
fler...
ville jag vara Andy, men det fäste inte.
Hade du några fler förslag?
Inte för jag minns. Jag hade ju ett hemskt mellannamn.
Igor.
Ja.
Jag älskar ju Igor. Ni som har läst boken vet.
Mm, jag hemlighöll ju att jag hette Igor, för att jag var så rädd att de skulle börja kalla mig Igor.
Ja.
Eftersom det var, alltså på den här tiden så var ju fortfarande go-to-referensen för Igor var ju den här puckelryggen i Frankenstein.
Mm-hmm.
Alltså i Mel Brooks Frankenstein.
Oj!
Mm, så det var, man ville verkligen inte vara Igor.
Mm.
Nej, men jag har ju lekt med tanke på att ta bort Igor.
Mm.
Men jag kan inte göra det, för att jag är... Det var min pappa som gav mig mellannamnet Igor till minne av sin bästa vän.
Mm.
Som dog strax innan jag föddes. I en makaber olycka. En kompis klappade till honom med öppen handflata i bakhuvudet. Så där som killar gör ibland när de sitter i en bar. "Hej Igor!" Och sen slog hon mig i bakhuvudet.
Mm.
Och då föll han fram på bardisken död. Och det visade sig att han hade en aneurysm i hjärnan. Alltså ett blodkärl som sprack. Mm. Så det här hade väl hänt förr eller senare ändå.
Så du är en levande, avskräckande påminnelse.
Ja, men det känns som att hans öde var så hemskt så att jag måste bära hans namn som någon sorts för att ge honom någonting här i världen.
Jag tycker det är rätt
i det. Ja, men hans föräldrar var polska judar som överlevde förintelsen i förintelselägen. Själv dog han av ett slag med öppen handflata i bakhuvudet. Ja, det är mörkt.
Det är jättehemskt.
Ja, men jag tror att stycket kan vara det bästa smeknamn jag har hört på en handbollsspelare. Mm. Men eftersom jag vet att handbollsspelare alltid har smeknamn så började jag googla smeknamn på handbollsspelare för att se om jag kunde hitta något bättre. Spoiler, det gjorde jag inte. Men det fanns ändå några honorable mentions som jag ville ta upp. Den första här kände jag faktiskt till. Inte att han kallade det så, men jag kände till spelaren. En fransk spelare som hette, eller heter fortfarande, men han är väl inte aktiv längre, tror jag. Daniel Narcisse. Narcisse, alltså hans riktiga efternamn. Mm. Det är starkt redan där. Han behöver inget smeknamn.
Nej.
Men han blev utsedd till världens bästa handbollsspelare 2012. Mm. Så han var stor.
Uh-huh.
Han bar då smeknamnet Air France.
Ja, okej. Fortfarande oproblematiskt.
Ja, det är inte alls problematiskt. Nej. Men det finns något hotfullt och kraftfullt i det smeknamnet.
Jag vill ha en dimension av något inte helt okej.
Inte helt okej. Jag tycker det är häftigt. Som att han är en transformer på något sätt. Så.
Jag fattar att det är något i dig som gillar det. Men...
Det säger också sig självt när man hör det smeknamn. Det här var en spelare med spänst i steget.
Mm.
Han kunde hoppa högt. Vilket ju handbollsspelare helst ska kunna göra. Sen hittar jag också den danske superstjärnan Hans Lindberg. Har väl möjligen lagt av nu. Han har väl på lite längre än Air France Narcisse.
Mm.
Men han bar då smeknamnet Majestät.
Ja.
Så att han då hette Hans Majestät Lindberg. Det är en liten nordvist från Danmark där.
Oh.
Hans Majestät.
Nu slog du mig.
Nu trillar poletten.
Den var lite starkare.
Den är ganska bra för den är kul.
Mm.
Men inte är det i klass med stycket.
Nej, absolut inte.
Men när jag satt och googlade det här så sprang jag också på smeknamnens absoluta bottennotering.
Mm.
Minns du den lättälskade handbollsspelaren Ljubomir Vranjes?
Nej.
Nej, han kanske var då som störst när du var lite för liten för att lägga märke till vad som händer i handbollen. Som om det var något du lade märke till nu.
Exakt. Ja.
Men, ja, men han var ju stor
då
på 90-talet, början av 2000-talet kanske. Fast stor var han inte. Han var bara 166 centimeter lång. Det är ju väldigt kort för en handbollsspelare. Men han kunde ju hoppa. Han hade en väldigt spänst. Han fick då smeknamnet Den flygande köttbullen.
Ja,
har du hört det?
Nej, men det är lite närmare det jag pratade om. Det ska finnas en air av problematik, gärna.
Det är problem. Jag hade glömt bort det. Men jag har ju aldrig hört ett smeknamn som ligger sämre i munnen. I sju stavelser. En av poängerna med smeknamn är att man ska spara stavelser.
Ja.
Men jag tror inte att spelarna kallade honom så. Jag tror att det var pressen som kallade honom den flygande köttbullen. Mm. Och ja, men jag kan undra så här, efterhand när jag påminns om det här, att vi kallade Ljubomir Vranjes för den flygande köttbullen. Hur kunde vi göra så mot en man vi älskade? Ja, för det gjorde vi. Alltså, svenskarna var som galna i Ljubomir Vranjes.
Men det kanske var också ett uttryck för positivism. Att man tog det här, den här kortheten och bara fyllde det med någonting älskvärt.
Ja, svenskarna är också galna i köttbullar.
Mm.
Det får man väl säga. Men jag tyckte att det känns ändå mörkt när jag blev påminn om det här. Jag känner att vi som nation måste be Ljubomir Vranjes om ursäkt för att vi gjorde så här.
Och framförallt veta allt om slangen. Tänkte du på vilka smeknamn dina barn skulle få när du döpte dem?
Ja.
För jag märker att vissa inte leker hela vägen runt där när de väljer barnnamn. De måste tänka som den ondaste 11-åring på jorden när de väljer namn till sina barn. Och folk gör inte det.
Nej, inte nu längre i alla fall.
Det måste, eller vad, man måste eller... göra den leken i huvudet. Vad är det värsta någon kan säga till mitt barn? PGA dess namn.
Barn är inte riktigt lika kränkningsbenägna idag. Jag har ju varit rädd att min yngsta son som heter Julian ska kallas Julle.
Det är inte så hemskt heller att kallas. Det finns mycket värre saker att kallas.
Ja, men för mig är Julle ett litet troll. Det här har med barnprogram på 80-talet att göra. Men han får fortfarande vara Julian och det uppskattar. Det här med smeknamn verkar inte alls vara lika frekvent idag.
snarare skällsnamn, skällsord baserat på någons namn.
Ja.
Har du inte varit mobbad, Andrew?
Inte som barn.
Nej, det är sant. Därför du har så goda tankar om barn. För mig är barn liksom fienden. Det är det läskigaste vi har.
Ja, men jag
upp
fick
till
ju,
16-17 års ålder.
Jag fick mycket stryk av killarna i nian.
Ja.
Men det är ju inte mobbing. Det är,
nej,
ju,
okay.
Det är mera, jag tror det är nästan lättare att ta stryk än mobbing. Det värsta är naturligtvis kombinationen. Då.
Just det. Det är ju igen väldigt mycket prat om andlighet. Det tjatas om kristaller. Mannen jag pratar med just nu skrev en text också om kristaller. Men att du har en sten istället, Andrew.
Ja, jag skrev en text om att det var en läsare som skickade en sten till mig i ett kuvert. Och så, jag kommer inte ihåg vad det stod i brevet.
Kändes det inte hotfullt först?
Jag tyckte det var kul.
Det var så gott om folk, underbart.
Ja, men jag, det var en märklig ful liten sten. Och så var det en brev om att det skulle göra mig gott. Och jag kommer inte ihåg vad det stod i brevet. Men jag stoppade då den här stenen i fickan. För att jag skulle äta lunch med Erik, en vän.
Hemmendorf, obs.
Just det. Och jag visste att han kommer uppskatta den här stenen. Om jag visar den för honom och berättar att jag har fått den här. För att den var märkvärdigt ful. Alltså den såg bara ut som ett grus. Liksom. Så att jag tog med den i fickan, men jag glömde visa den för honom.
Ja.
Men den blev liggande där i fickan. Jag fick ju den här stenen skickad till mig för att jag hade skrivit en text om smärta och tortyr på DNs kultursidor. Och i den texten hade jag berättat om en cystoskopi jag hade genomgått för att försöka hitta förklaringen till ett smärttillstånd. Ett kroniskt smärttillstånd. Och där... Så det var med anledning av det som den här människan skickade den här stenen till mig. Men det här smärtan försvann. När jag hade gått runt med stenen ett tag i fickan. Och då vågade jag inte slänga stenen sen.
Har du kvar stenen?
Jag har kvar den, du kan få se den.
Det är en ljuvlig text. Min kära vän Sissela Kyle tog upp den i Spanarna här om veckan. Jättegulligt. Och det pågår mycket snack om det här som det gör varje halvår. Om att tjejer just köper på sig så mycket kristaller. Laddar de här med en tro på dem.
Ja, vi har det begreppet kristalltjej.
Ja, förlägger den förlorade framtidsandan i samhället kanske någonstans till kristallen istället. Vilket jag kan ha den största sympati för. Jag förstår det. Var ska jag kanalisera någon slags tro och hoppkänsla? Det får bli i den här stenen, liksom andra.
Ja, men det är väl ganska typiskt för det avförtrollade samhället där vi liksom bara snart bara har oss själva.
Men så här, placebo pratas ju illa om, men det har ju en faktisk effekt, placebo. Så vare sig det är en sten eller en gud, vad som än ger dig någorlunda tröst i tillvaron, jag backar dig så länge det inte skadar någon.
Ja, men det är ju det där med de där, att vissa av de här stenarna skadar ju människor, för det har ju visat sig att det är någon av de här populära stenarna som grävs upp i gruvor i Afghanistan och finansierar talibanernas väg tillbaka till makt.
Och grävs upp av barn i fruktansvärda omständigheter.
Nya
gruvor som också tar fram, du vet, till elbilar och iPhones, okej? Okay? Vilket framförallt är män som använder. Nu ska jag inte vara sån. Men det finns ju alltid...
Kristallen liksom... är tjejernas Tesla på något sätt.
Nej, jag säger bara att när det handlar om att kvinnor gör någonting, då blir det dumförklarat och demoniserat. Fastän det är ju en grupp i samhället som gör betydligt skadligare saker.
Det får man väl med det.
Ja, jag ville slåss med dig där, men du gav dig ganska fort.
Jag ger mig direkt.
Men det är kul, tycker jag, att du medgav att du hade den här stenen. Det var något otroligt bussigt och sårbart i det, tycker jag. Och samma vecka då som det började igen piskas igång om kristalltjejerna, så kom det ju underbara nyheter om vad som är männens motsvarighet. Att man själv fyller någonting med mening och betydelse och delar det med andra.
Alltså förutom Teslan.
Ja. Och som har noll effekt. Men de tror att det har effekt. Jag pratar förstås om vinterkallbadarna.
Ja, just det. Men det har väl visat sig att det har omvänd effekt nästan.
Det finns inget av godo i alla fall i det. Jag blev väldigt glad att nu kom det någon och punkterade det. Och det är bara männens kristallstengemenskap förklätt till någon slags sport.
Ja.
Ja.
Det är ju för sig inte dumt att doppa sig i en vak och gå in i bastun. Det finns ju en ren njutning i det.
Men det är säkert också det att placera sina stenar på en hylla och titta på dem. Oj, vad fina de var. I alla fall, tycker det var roligt. Och i då det här att Richard Jomshoff kommit ut som astrogäri och allt vad det är, så finns det ju ytterligare en sak som har just med andlighet och spiritualitet snarare att göra. Och det är ju förvånansvärt nog nya True Detective-säsongen med Jodie Foster.
True Detective Night Country.
Yes.
Jag tycker det är som en law and order-fiering av True Detective. Alltså att de börjar jobba med ett kolon.
Ja, men lite kanske. Men de behövde göra det efter ett par halvdana uppföljarsäsonger.
Är vi överens om vilka säsonger som var bra eller dåliga?
Det är första.
Vad tyckte de första säsongen?
Det är första som är lysande. Och så är det med det.
Och vad tyckte de den andra med Vince Vaughn?
Åh, herregud. Och Rachel McAdams. Mm. Inte mycket till övers för dem.
Ja, det var ju ett riktigt magplask. Vad tyckte de? Nej, vi måste...
Okej.
Jag vill bara veta var vi befinner oss i True Detective-cykeln. Att vi är överens om de steg som har tagits. Ja. Vi är överens om att säsong 1 var bra. Att säsong 2 var jättedålig.
Ja.
Säsong 3 med Mahershala Ali och Alzheimers.
Uthärdlig.
Jag tyckte den var bra.
Trevlig.
Vi är ju då framme i den här True Detective-cykeln vid en dålig säsong rent statistiskt. Va? Alltså den borde vara dålig.
Aha.
Och jag ska inte säga vad jag tycker än.
Jo. Men du sa ju det, True Detective Night Country. Och bara där kan man bli så, jaha, vad menas med det? Och då är det så att de har förlagt historien till en rad väldigt väl uttänkta parametrar som då skapar spänningscentret. Med Night Country menas det att det är en enda lång nattlig period. Polarnatten heter det, va?
Ja, det finns ju platser på jorden där det är natt i 30 dagar.
Mm.
Som... För första gången i populärkulturen användes som grepp i en serieroman som heter 30 Days of Night. Har du sett den filmen?
Nej, jag har inte det.
Ja, då är det att vampyrer kommer till en by som ligger så långt norrut att det är natt i 30 dagar. Mm. Så det blir lite kämpigt för protagonisterna.
Men det är ju en perfekt setting. För det här har ju då jäckat alltså, urinvånare, gamla befolkningar i alla år. För det är någonting mystiskt och magiskt bara i det. En natt som varar i nästan en månad.
Ja, det har ju något.
Det har ju något bara där. Och i den här settingen då så händer någonting som då skakar ett litet område i Alaska. Där Jodie Foster är motvilligt placerad. Där är en till spänningsgrad. Och så där inne, då finns det som också finns i Yellowstone. Den här cowboy-serien med Kevin Costner som är ju otrolig tittning. Finns på Netflix numera. Jag bara tycker att de har lyckats med att sätta premissen. Något otroligt. Och sen kommer ju då...
Det såg ju riktigt bra ut på förhand.
Och sen kommer då det andliga.
Some questions just don't have answers.
The Night Country. It takes us one by one.
It's crazy the shit we survive.
Det är också den här symbolen, den här spiralen.
Mm.
Just som knyter an till säsong 1. För den symbolen finns också med i säsong 1. Att de skurkarna, eller det läskiga... Man får aldrig den symbolen förklarad i säsong 1. Och nu knyter de ihop det här i säsong 4. Men det här är ju en efterhandskonstruktion som gjorde mig väldigt misstänksam när jag förstod att det var så, när jag läste om det. Det här var ju inte True Detective från början.
Mm.
Utan den här serien är skriven som en egen serie som heter Night Country. HBO kom då på idén att vi byter förpackning. Vi kallar det True Detective Night Country. Och då begriper man ju att det har då skett en omarbetning av manus. Där man skohornar in de här kopplingarna till säsong 1. Den här spiralen fanns ju garanterat inte med från början då.
Mm.
För den är ju exakt så som i säsong 1. Utan då ska man knyta in det här i True Detective-franchisen.
Med Nick Pizzolatto, som är då den gemensamma nämnaren som har skrivit säsongerna.
Ja, inte den här säsongen va?
Jo, han är med och skriver.
Ja, men då har väl han plockats in då för att göra True Detective. Där.
Han är väl det som har gått med på att det ens får bli det. Det är ju hans trademark.
Ja, men det som händer då är att jag som tittare sitter...
Och är skeptisk.
Ja, men jag sitter och tänker... Jag tänker att de här kopplingarna, spiralerna och det är ju också att vissa karaktärer då antyds att de är släkt med karaktärer i första säsongen.
Mm.
Jag fattar att det då har skohornats in i efterhand i manuset. Mm-hmm. Och då fattar jag också att det här kommer inte leda någonstans. För det har ingenting med grundhistorien att göra.
Men alla historier är ju påhittade, vill jag bara poängtera.
Förvisso.
Jag vill komma här och bara punktera dig direkt med det. Det är kul dock att du har sånt behov av backstory. Ja. Att det ska stämma.
Men det här kan också vara efterhandskonstruktion för att försöka klä i ord varför jag tycker att det här inte håller.
Alltså det är ju, vi ska verkligen säga det är fruktansvärt spännande och snyggt. Jag tycker karaktärerna är tydliga, levande. Jag älskar Jodie Fosters kärvhet.
Hon glider ju runt som en klimp av guld i en i övrigt ganska blek soppa.
Något kanske. Och det här med andligheten då, det gör ju att de får utrymme att titta på exakt vad de vill. Det måste vara tacksamt där man kanske inte kan och vill kunna förklara allting rent tekniskt.
Ja, Lisa, alltså min sambo, är ju hon blir mycket bekymrad när det börjar komma spöken.
Ja.
Så bara, det finns väl inte spöken i True Detective?
Men de tror ju det. Och det här är det intressanta, att de har då tagit med och in urinvånarna till så hög grad. Att för dem så är ju det i allra högsta grad verkligt och viktigt rent av. De pratar mycket om spirit animals, vilket ju blev någonting som inte är okej för vita människor att säga längre. Kraftdjur.
Oj.
För att det är deras faktiska innersta väsen, deras religion.
Så jag får inte säga att räven är mitt kraftdjur.
Nej.
Men det är den.
Då åker du på det. Framförallt i USA möjligen. Och jag tycker det är spännande då vad det ska ge för dimension till serien. Förutom då laddningen mellan grupperna. Att det också finns laddningar inom grupperna. Jag tycker att det gör att det finns ändå ett visst fog för att vi träder in i andarnas värld i Night Country.
Ja, men det hade varit lättare att ta till sig det om de inte hade då gjort det här marknadsföringsknepet att paketera om det till True Detective, utan bara gjort det som en egen serie. Jag är kul, som du för kanske det är så här, anar väldigt, väldigt besviken.
Nej, för det är kul.
Men det är inte du.
Nej, men det är kul tycker jag att utröna vad det är som är essensen av att någonting är True Detective. För som det är egentligen, vi följer plågade kriminaldetektiver med olika fall. Det är det enda som är beständigt, eller? Och det är väldigt snyggt gjort.
Jag tycker inte att det är så snyggt. Finns jag tycker en, castingen är
jättedålig. Håller du med om att det är beståndsdelarna för att någonting ska följa konceptet True Detective?
Ja, möjligen.
Mm, det är ju inte mycket mer än så. Och här har vi en plågad huvudfigur då, och någonting som jäckar området. För det är alltid ett område som också är en del av handlingen.
Ja, ja, alltså att jag på förhand hade hög puls var för att jag tyckte att det lät genialt att förlägga det dit de har förlagt det. Det är väl liksom, True Detective kan väl absolut funka norr om polcirkeln.
Ja, det närmar sig ju då Fargo-land. Som är, ni vet, alltid placerat i polar. Ja, exakt. Alltid i snömiljö. Men då adderar de då det här mysticismen, urinvånarna i Alaska. Jag vill också påpeka att True Detective säsong 1, man trodde ju att det var övernaturligt hela tiden. Så jag är fortfarande öppen för att det här kan landa i någonting som inte bara är hokus pokus i riet.
Nej, det tror jag också. Att det kommer få, saker kommer få sina naturliga förklaringar. Men spökena går ju inte att trolla bort.
Men fast vi ser ju bara dem genom de som upplever dem. Och de verkar ju vara personer som är inte utmanade, men kanske fria vad gäller sinnesintryck. Galna, jag försöker säga galna.
Vi får se vad det leder. Jag kommer att titta vidare.
Jag
tror
säga galna.
Att vi har tappat Lisa på vägen.
Okej, och det andra jag skulle säga förutom det här var att jag tycker mig se vissa drag av Twin Peaks ibland också. I det här andliga...
Att det finns ett spöke som ser ut exakt som Bob i Twin Peaks.
Ja! Tack! Tack så jättemycket, André. Känner du hur mycket jag tycker om det just nu?
Ja, fast det provocerade bara med mig.
Men vadå? Antingen så är det tänkt eller inte. Och att det finns en kvinna som är exakt som The Log Lady. Det är hon som har med Bob-spöket att göra. Och det här är er cue att kanske se Twin Peaks istället i värsta fall. Om True Detective fallerar.
Ja, men det är lite som när senaste julkalendern skrev in en Gollum.
Hur vågar du? Min kära vän Servilia.
Helt ogenerat.
Emma Bromé som var den seriens största stjärna.
Hon var jättebra i den. Det är inte hennes fel att de har snott karaktären.
Ja, hon förhöjde den, förgyllde den.
Ja, barnen gillade henne.
Ja.
Var lite rädda för henne.
Du, jag spelade in mig själv med den rösten igår. Barnen började gråta.
Spelade du in dig själv med kolumbrösten?
Jag hade en liten vibrationsgrej på bröstet. En sån, vad heter den? Flowgun. Jag har ju Emma muskler och sådär.
Ja.
En sån massagepistol. Så la jag den på bröstet och så pratade jag som Sevilla.
Det är jag som är Sevilla!
Började hon gråta?
Oj. Hon såg jätterädd.
De är ändå 5 och 3.
Ja.
Är det ett tecken på att de är dumma?
Men det är väl 5 och 3. Det har ju blåst upp ett lite... De har ju försökt sälja serien med lite kulturkrig också.
Mm.
Jag vet inte om det var regissören, något motsvarande regissören skrev väl på Twitter att serien får dåliga betyg för att det är då True Detective fanboys, vilket jag tror då är kod för problematiska manliga internetanvändare, som då har lågbetyg bombar serien. Det här är ju något som händer i nutid.
Ghostbusters.
Att man går in på IMDb då ska plocka ner sig innan man ens har sett dem.
Mm.
För att sänka betygen av kulturkrigsskäl. Men jag tyckte det kan ju också vara så att se får dåliga betyg för att den inte är så bra.
Den är ju inte dålig. Det finns inte, du kan absolut inte påstå det.
Jag vill nog påstå det.
Jag tror inte du gör det. Men den kollar vi på med stor förundran och hopp om att den ska landa rätt. Men sen till nästa vecka, då har jag gett Andrew en läxa. Och det är att du ska se Poor Things med Emma Stone och Mark Ruffalo på bio.
Ja, det var en ovanligt icke-utmanande läxa, för den vill jag verkligen se.
För det är så att jag kom på att vi kan inte snacka om den idag, fast den har premiär den här helgen äntligen i Sverige. För att det blir roligare när även andra har fått se den. Så kan ni pumpa på med frågor om den, för att det pågår ju en debatt om Poor Things och de många, många sexscenerna med en bebishjärna. Med det sagt, tack! Hoppas ni ser det här som antingen en stark avrådan att vara positiva, kristalltjejer.
Men vänta, om vi aldrig mer pratar om sport så vill jag ändå passa på att fråga, har du gjort någon sport?
Ja, basket och friidrott.
Ja, lite samklang. Du är lång.
Mm.
Jag försökte fundera på vad som skulle vara en sport som klädde dig. Av oklar anledning så kom jag fram till att bågskytte skulle passa dig.
Parisa stycket Amiri, bågskyttestjärna.
Ja.
Mm. Med det sagt. Tack för den här veckan. Och kolla på Poor Things.
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.